Då hälsar vi välkommen till veckans Kalix-podd. Idag ska ni få möta en välkänd profil som jag tror att ni alla har träffat någon gång. Oftast med ett härligt leende på läpparna. Ibland kanske har ni blivit stoppad av henne. Men också vet jag att ni är många som har inspirerats av hennes energi. Veronica Utterström, välkommen.
Tack.
Vilken härlig energi du har.
Men tack snälla, detsamma.
Idag ska vi prata om ditt liv, lite grann om din uppväxt här i Kalix. Vi ska prata om ditt jobb inom polisen. Vi ska prata om din firma som du har drivit under ett antal år. Och vi ska prata om dagsläget. För det är ju så att du har sagt upp dig som polis.
Det stämmer bra. I höstas, eller egentligen under sommaren när jag hade min sommarsemester, så hade jag bestämt mig. Och då när jag kom tillbaka så sa jag upp mig. Så i höstas slutade jag vid polisen, det stämmer.
Vi kommer att komma in på ditt yrke inom polisen där du bland annat har varit gruppchef. Men såklart måste vi inleda med det ämne som alla pratar om, corona. På vilket sätt påverkar det dig, Veronica?
Det är klart att det påverkar mig och oss, min familj och alla mina närmsta väldigt mycket. Det påverkar mig och mitt företag. Det påverkar ju hela Kalix samhälle, det påverkar ju Sverige, det påverkar världen. Ja, jag är väldigt berörd.
Är du orolig, rädd i den situation som är just nu?
Nej, faktiskt måste jag säga, jag har respekt. Jag använder det ordet. Jag har respekt för rådande läge, men jag är inte rädd. Viss oro såklart kan komma och gå. Och rädsla är någonting jag har lärt mig att hantera genom livet, så att säga, men genom åren specifikt med mitt polisiära arbete. Så rädsla är någonting jag har lärt mig att gå igenom tillsammans med.
Jag kan tänka mig att det är en annan som lyssnar just nu som känner en viss rädsla. Vad vill du säga till dem?
Jag förstår det. Stor respekt för det. Och vi alla har rädsla. Och rädsla är ju en normal försvarsmekanism för oss människor. Men det går också att lära sig att hantera sin rädsla och att mer titta på den. För det är oftast mer våra tankar som ställer till mer oro och rädsla i oss. Som kanske också trissar upp mer än vad som är. Men med det säger jag inte att man ska undergräva någons rädsla. Men det går att hitta strategier och komma igenom dem tillsammans med dem.
Jag fastnar för ordet respekt för det som händer och sker i samhället. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra summering.
Ja, för mig handlar det om det. Jag har stor respekt för det som händer, också för alla som agerar. Fantastiskt här i Kalix tycker jag, det arbete man gör från kommunen, med regionen, med flera såklart. Det arbete Folkhälsomyndigheten gör, men också i stort i världen och av alla företagare, allmänhet och så vidare. Jag har stor respekt för den basala hygienen som man trycker på och distanseringen, för det har gjort skillnad. Och det känner jag oerhört stor respekt för och vi ska fortsätta med.
Och jag har oerhört stor respekt över det beslut som du har tagit nyligen. Att återgå som IVA-sköterska.
Det stämmer bra. Jag fick en fråga från regionen om jag kan ställa upp i och med att jag har den kompetensen. Och jag sa ja direkt. Det var en självklarhet.
Vad innebär det då för dig?
Ja, alltså nu skrattar jag faktiskt för att det är faktiskt 15 år sedan jag har jobbat. Jag behöver ju fräscha upp kompetens. Jag kommer ju få gå dubbelt såklart bredvid för att starta upp en respirator och ha en de svåraste sjuka som du tar hand om. Det är det jag brukar säga, det är ett oerhört teamwork där man egentligen styr och reglerar helt en människas alla system. Det är oerhört fantastiskt arbete som man gör i team för att rädda liv.
Hur mycket hoppar du in och hjälper till?
Så mycket jag kan, så att säga. Företaget ska ju funka vid sidan om. Men det kommer ju vara i princip heltid, skulle jag tro. Till maj, juni kanske. Vi ser väl hur det ser ut framåt.
Så påsken innebär jobb för dig då för att hjälpa andra som eventuellt har blivit smittade?
Det stämmer bra. Det är väl typ, jag har ju jobbat de allra flesta påskar i hela mitt liv skulle jag vilja säga. Kanske med undantag från när våra barn var riktigt små och så. Och jag var barnledig och så. Men påsken har jag varit van att jobba i både mitt gamla IVA-jobb och polisiära jobb. Och nu ska jag jobba påsken och jag ska in och jobba med covid-patienter på IVA.
Vad har man för känslor när man har tagit det ställningstagande att hjälpa till i en sån här svår situation? Vad har du själv för känslor?
Alltså både och. Som jag sa, respekten och rätt ord. Jag är inte liksom rädd och så, för så är, jag är inte så som person den jag är idag och varken tidigare. Men jag har respekt för det och vi har ju all skyddsutrustning. Vi har allt det vi behöver för att göra ett tryggt och säkert jobb. Så det känner jag, men det är klart att det är stort. Det är stort i mig. Jag känner mycket. Jag brinner ju för att göra skillnad och det känns viktigt. Så att få hjälpa till och göra skillnad är det stora i mig som leder även i det här.
Vad vill du säga till alla som lyssnar på det här och ge de här rekommendationer man har från Folkhälsomyndigheten och så vidare?
Att stanna hemma om du har symptom. Stanna hemma om du det minsta lilla känner dig tveksam över någonting. Följ basala handhygienrutiner, extremt viktigt, och distansering. För det är det som har gjort skillnad. Och fortsätt med det.
När är ditt nästa pass som IVA-sköterska?
På långfredag, då jobbar jag natt.
Vi går tillbaka i tiden, Veronica. Vi kommer som sagt vara in på ditt företag så småningom. Vi kommer att in på ditt yrke som polis. Men också som föreläsare, va?
Det stämmer bra. Jag föreläser ju nu mer i trygghets- och säkerhetsfrågor. Får vi väl säga efter kanske coronatiden. Jag var precis i uppstarten med det att slå igång liksom trygghets- och säkerhetsfrågor i mitt företagande. Men det får vänta.
Och jag har ju haft förmånen att få lyssna på ett av dina tidigare föredrag. Och jag vet att jag tog kontakt med dig efteråt och sa att det här är ju någonting som du måste få ut ännu mera. För du var ju en fantastiskt inspirerande föreläsare.
Ja, men tack snälla. Det är väl så att det man tycker om och det man gör, det känner ni lyssnare eller åhörare som finns kanske i en publik. Man behöver inte kunna allt brukar jag, men jag är intresserad och jag är engagerad och jag vill både lära mig och dela det till andra.
Jag har ju mött dig i olika situationer, dels i mitt tidigare jobb som journalist där du agerade polis. Jag minns faktiskt ett par tillfällen när vi har pratat med varandra, men jag har alltid sett dig som en person, dels har jag haft väldigt respekt för dig, men också en person som ändå har velat hjälpa till och lösa situationer.
Men det stämmer. Alltså lösningsfokus, det är väl som ett mantra som är i min kropp. Och det är väl någonting säkert sitter i mig som grundperson, men specifikt i polisen måste jag säga och ge beröm. Det är jag lärt i den kulturen och i det arbetet. För som polis måste vi alltid lösa på något sätt. Och då är det liksom, oavsett vad vi har haft för situation, så är fokus att lösa uppdraget, uppgiften. Och det gör vi ju i allra flesta fall.
Fast man kan ju agera på olika sätt. Att lösa en situation kan ju också skapa ett problem. Men de gånger jag har mött dig så har det verkligen varit på en positiv plan. Och jag till och med sagt det till mina kollegor att så här vill man ju bli bemött i mitt dåvarande yrke som journalist.
Ja, men det handlar nog återigen, jag kommer tillbaka till ordet respekt. Jag respekterar människor. Sen att vi alla är olika, jag lägger aldrig fokus på liksom andras olikheter. Är du med? Så att jag lägger liksom negativ energi där, utan jag ser möjligheten i mötet med varje människa och hur det berikar. Jag älskar människor. Ja.
Du är uppvuxen i Kalix, ja. Har bott här under stora delar av ditt liv, du har studerat och jobbat på annan ort, men uppvuxen här i Kalix?
Det stämmer bra. Mina föräldrar levde ju tillsammans, då bodde vi på Djuptjärn, ett område som är nära Ruträsbacken. Men mina föräldrar skildes när jag var 6 år på grund av att min pappa var alkoholmissbrukare. Så vi har vuxit upp, jag och mina 3 syskon, med mamma i en lägenhet på Näsbyn.
Hur var din uppväxt?
Jag kan vara ärlig och säga att den var tuff. Alltså, första åren så var det mycket... alltså, mamma och pappa var ju inte överens. Och det kom vi ju i kläm i. Alltså, det var inte kul. Och samma att mamma fick som bli både en mamma och pappa. Så jag beundrar henne stort för det jobb hon har gjort för att fostra oss. För det är faktiskt fantastiskt. Om man tänker efter själv, 4 barn, ensamstående. Hon hade inget högstatusyrke. Hon var lokalvårdare, som det hette på den tiden, på Kalix kommun, som var fantastiskt. Hon var jättestolt över det jobbet. Och slet ärligt som en galning för att få det att gå ihop för oss. Jag fick tidigt ta ansvar. Mitt första jobb hade jag när jag var 14. Min äldsta syster är funktionshindrad eller har funktionsvariationer. Och det gör ju att mamma var ju tvungen att hjälpa henne mer. Så vi andra fick hjälpa mer hemma för att få allt att gå ihop.
Hur var det som ung att få ta det här ansvaret?
Det var stort. Och jag vet att ibland så var det ju ärligt skitjobbigt. Och en sak som jag kan liksom... som bära med mig av, det är ju att mamma hade nog inte klarat sig utan att vi hjälpte till. Och vi fick ju ta jobb tidigt för att bidra ekonomiskt också för att vi skulle klara det helt enkelt.
Om vi går vidare i ditt liv då efter den uppväxten, vad hände då?
Tidigt i mitt liv, jag har varit väldigt målmedveten. Så visste jag att jag ville bli frisör eller sjuksköterska. Och jag var ju hästtjej i grunden. Har hållit på med hästar i hela mitt liv. Så att, jag tror väl att lite hästgrejs fanns väl också där på något hörn. Men jag blev ju det senare. Jag blev sjuksköterska och lite till. Skolan kan jag väl säga så där från början. Jag alltid liksom på högstadiet så jag skötte mig, jag gjorde allt, men då var jag nog mer en medelelev. Om jag kommer ihåg rätt så hade jag typ ganska så här 3,5 i poäng eller vad det då hette på den tiden. Men sen direkt jag började gymnasiet, i och med att jag hade inte betyg som räckte upp till frisör. För det var som en dröm jag då hade. Och då var jag lite småsur, kommer jag ihåg. Okej, jag får köpa det läget. Och då började jag omvårdnadsprogrammet. Och det var ju helt fantastiskt. Det är ju ett av mina absolut bästa beslut. Och jag bara stormälskade det. Hade jättebra betyg. Ja, och det var jättekul.
Och sen blev det arbetsliv så småningom då. Och jobb och så vidare.
Ja.
Och ytterligare utbildningar i ditt liv.
Ja, alltså jag kom ju in på sköterskeutbildningen ganska snabbt efter alltså, gymnasiet. Och jag läste ju direkt och det var ju fantastiskt roligt. Hittade ganska snabbt att IVA var liksom min grej. Och det var ju helt otroligt, jätteroligt och svårt. Jag var väl styvt 22 år liksom när jag tog hand om riktigt svårt sjuka patienter med familjer och anhöriga. Det förändrade ju mig som människa och det gjorde att jag fick jättedistans till mig själv. Och ja, jag hittade ett mer djup i mig som jag inte alltid förstod att jag hade.
I ditt dåvarande yrke, eller de 2 tidigare yrken, så har du mött många människor i väldigt tuffa, svåra, traumatiska situationer.
Det stämmer bra. Alltså... jag tror att det är jättesvårt att beskriva. Om man tar till IVA-sköterskejobbet kan jag berätta bara en händelse som kom till mig ganska tidigt i det jobbet. Och det var en trafikolycka som hade skett i Norrbotten där en person då var med i en trafikolycka, en frontalkrock. Liksom, för då fanns inte mitträcken på den tiden. Och den här personen var trasig, förstår ni, hela kroppen. Inte en hel del någonstans förutom huvudet. Och ni vet att vårda en sån patient i respirator med allt vad det innebär, med alla liksom hjälpmedel som finns för att behålla liv. Och samtidigt ta hand om anhöriga, det var barn, det fanns liksom partner och så vidare. Det är en sån händelse stark som jag minns. Men också i polisen såklart. Allt från, ni vet, där man i polisen har hjälpt människor med ganska basala saker. Allt från att hjälpa att låsa upp en dörr. Alltså inte för att vi låser upp, utan man har biträtt med stöd som kommer. Med både bilar och hus och så vidare. Man har hjälpt med husdjur, lösa hästar, hundar och så vidare. Till såklart tragiska öden där man meddelar dödsbud, där jag har varit insatschef vid skottlossningar och så vidare. Så att ja, det finns en hel del kraschade flygplan som jag har varit chef över och så vidare.
Ja, det blev ju en polisutbildning i ditt liv. Vad var anledningen till att du valde den linjen?
Vet du, jag är inte så många som liksom bara, åh, jag vill bli polis hela mitt liv. Nej, så var det inte. Men jag är helt säker på att våra yrkesval hänger ihop med våra uppväxter. Det gäller oss alla och det gäller även mig. Så visst hänger ihop min historia från det jag har varit med om i min uppväxt. Men när jag var ung så såg jag inte riktigt den kopplingen. Men på IVA fick jag förmånen att gå en psykoterapeututbildning, steg ett. I 2,5 år. Den förändrade mig. Och det var den som gjorde att jag faktiskt sa upp mig från IVA och blev polis. Jag hittade någonting annat djup i mig. Där jag ville hjälpa människor på ett annat sätt. Ett mer förebyggande sätt. Och jag visste att jag ville jobba med droger, förebyggande arbete och ungdomar. Vilket jag gjorde från början.
Med ditt driv, var det lätt att vara polis då? Jag tänker att du har sånt stort engagemang för medmänniskor och du har ett engagemang att du vill att organisationer ska fungera och så vidare. Var det alltid så lätt?
Nej, det var det inte. Men samtidigt så måste jag också säga, jag har mött några poliser såklart, alltså polisassistenter, men även i högre chefsskiktet också, som har varit helt fantastiska, som har faktiskt låtit mig vara som jag är. Som har sett mitt driv, vissa ibland vill ha dämpa mig och ibland har det varit befogat och ibland kanske jag inte tycker det har varit befogat. Men organisationen är ju mer hierarkiskt styrd och den är ju, även om den har blivit modern, så är den mer gammal i sin struktur. Och där har inte jag alltid passat in. Sådana här.
Du har ju varit med i många olika situationer i yrket som polis. Det är man ju i det yrket, men har du varit rädd någon gång?
Såklart att jag har varit rädd någon gång. Skulle jag säga annars så ljuger jag. Men jag kan säga så, rädslan har aldrig tagit över. Sen kan man aldrig säga från fall till fall. Jag brukar säga så, varje case vi går in i är ett unikt case. Och du vet aldrig hur du reagerar då. För rädsla och reaktioner på rädsla bygger så mycket på din dagsform. Hur du har ätit, hur du har sovit, hur du har druckit, hur tränad du är och hur du mår mentalt.
Vi kommer in på de bitarna här lite senare, men precis som i ditt nuvarande yrke vet man ju aldrig hur ens dag ser ut när du kommer till jobbet. Och så är det ju också som polis.
Det stämmer, och det måste jag säga, det har ju varit det mest fantastiska. Jag gillar ju det. Även om vi säger att jag har varit på chefsnivå, så har det jag gillar med polisen som myndighet och organisation, det är att man jobbar ute på fältet fast du är i en chefsbefattning. Det gillar jag. Det har gjort att jag kunnat vara med och påverka stora frågor, mindre frågor och rent operativt. Och det gör också att rädsla och besök av rädsla har jag varit van att göra ofta.
Du har jobbat som gruppchef inom polisen. Vad innebär det?
Det innebär att du är, om man säger, den närmsta linjens chefsskikt, om man så säger, till poliser i yttre tjänst. Du ansvarar för ett visst antal poliser som är i yttre tjänst och då har du utvecklingssamtal med dem. Du har avstämningssamtal, det vill säga lönesamtal. Du leder insatser, operativa insatser. Ofta kan man ha en bakgrund som jag har haft som yttre befäl innan. Så då är jag färdigutbildad, så att säga, insatschef och insatsledare sedan tidigare. Men det är inte alla gruppchefer som har den bakgrunden. Men du jobbar operativt mycket med samverkan med kommuner, regioner, länsstyrelser och så vidare. Och det gillar jag.
Du har ju varit ansvarig för en rad stora evenemang de senaste åren som inom polisen då, för att se till att det ska bli så bra ordning som möjligt. Hur har det varit?
Det har varit fantastiskt roligt. Lulehamnfestivalen har jag ju haft de senaste åren. Och det har varit fantastiskt roligt samverkan med så många olika aktörer. Faktiskt förra året var vårt bästa år ur den aspekten av inga stora händelser som stack ut. Och vi har nog aldrig haft en så bra samverkan med alla samverkanspartner som förra året.
Som polis får man ju vara med om väldigt mycket, och det har ju du också varit. Vi kommer inte att gå in i några detaljer på något vis, men finns det möten under de här åren som du tänker tillbaka till? Jag tänker positiva möten.
Men absolut. Jag skulle vilja säga alla möten vi har med allt och alla, men specifikt nu från polisen, har gett mig något på något sätt.
Minns du något speciellt möte utan att vi pekar ut någon person?
Ja, men det finns absolut. Alltså vissa är ju sådär så man är bara full i skratt för det är så roligt. Så att jag har en grej som var ganska nyligt som egentligen var hemskt på ett sätt. Men när jag öppnade dörren, eller han öppnade dörren, så var det inte det jag väntade mig.
Micke, har du varit med under de här åren, men du valde ändå att säga upp dig som polis?
Jo, faktiskt. För jag har kommit till en gräns där jag kände att mitt företag var på växande front. Alltså med att kunna expandera. Och så är det ju att vara anställd i en myndighet och ha en godkänd bisyssla som jag hade. Det innebär vissa begränsningar. Utöver det hade jag ju en chefsbefattning också. Och då kände jag som bara att, nej. Det rimmade inte längre. Jag fick det liksom inte att gå ihop som jag ville. Och då tog jag beslutet.
Annars kan jag tänka mig att det blir en väldigt god sammanhållning mellan kollegor inom polismyndigheten.
Ja, men det måste jag säga faktiskt. Att jag har förstått att det är så här. Antingen när det är kopplat mer till mig då. Antingen gillar man mig eller så gillar man mig inte. Och de som gillar mig mycket.
Varför är det så då?
Ja, jag tror väl att det är väl så generellt bland oss människor. Jag tror att ibland min energi och mitt driv, det väcker ibland någonting hos vissa som gör, det är min egen teori, som gör att man kanske känner sig på något sätt till korta kommanden. Och då vill man liksom bara ta bort mig istället för att se det som en möjlighet och en resurs.
Var det en av anledningarna till att du slutade?
Nej, det kan jag inte säga. Nej, utan sammantagna bilden är ändå mitt liv. Att få liksom hela bilden att gå ihop. Men en del i varför jag sa upp mig faktiskt, som jag inte har sagt till så många, det är att på senare tid så kom det till mig det här. Som polis är vi nästan den enda myndighet som får bruka våld enligt lag. Och ju mer jag har jobbat med mig själv och yogan och meditation och liksom annan filosofi, så kände jag i mig att det tog lite emot. Jag gjorde allt, men det tog emot att bruka våld.
När man ser på dig så ser du, och jag förstår också att du är väldigt vältränad. För träning är någonting som har varit dig kärt under många, 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 många år.
Men det stämmer bra. Jag har tränat hela mitt liv. Faktiskt, jag har tränat hela mitt liv, allt från ridning till löpning, gym, instruktörgruppträning och drivit företag i det. Men jag är ju löpcoach och yogalärare, så mina två inriktningar nu är ju egentligen free run, terräng, alltså terränglöpning, fritt ut i skogen och yoga.
Det är ju så fantastiskt, tänker jag, för att där kan man ju faktiskt, om vi tar löpning som ligger också mig varmt om hjärtat, där kan man ju faktiskt fundera och tänka och lösa väldigt många saker, speciellt om man har möjlighet att göra i naturen.
Ja, men det håller jag med om. Kontakten med naturen är A och O för mig. Alltså, jag kan inte leva utan det. Rakt av. Så antingen springer jag eller ibland promenerar jag också. Så det har ändå yogan och det meditativa lärt mig mer, att när jag förut får sprang, när jag kanske egentligen hade behövt stanna upp, så promenerar jag istället bara i skogen. Och jag kan sätta mig på en stubbe. Jag mediterar inte kanske, utan bara mer mindfulness. Bara stannar upp i stunden och jag är. Och då kommer alltid alla svar till mig. Det spelar ingen roll. Alltså det har varit chefsfrågor, det har varit anime, liksom familjära frågor, det har varit personliga företag. Och alltid sjukt bra beslut och idéer i skogen.
Hur viktigt är det att du har haft den möjligheten att ibland faktiskt ta dig iväg själv? Och få göra de här grejerna och ha de här funderingarna för dig själv?
Säger jag. Det har varit allt. Jag tror att det liksom jag ofta får höra är ju, ja, men hur hinner du, hur kan du göra ditt och hur kan du göra det? Det är exakt det, Reine. Så nu pointar du som in. Det jag sköter mina rutiner med mig, jag tummar aldrig på dem. Aldrig. Och det gör att jag kan leverera på hög nivå.
Men innebär det också att omgivningen måste anpassa sig efter dig lite grann?
I vissa fall, ja. Alltså, min sambo och jag har ju som hittat våra rutiner i vårt liv. Så klart att han inte alltid älskar det, det kan jag ju vara ärlig att säga. Vi har ju levt ihop i många år. Så han har ju fått lära sig att så här är det. Och jag får ju lära mig med han vissa saker han har. Men träningen fick vi göra upp ganska tidigt, så att den kommer alltid finnas.
Men träning är ju också så många andra aspekter. Dels att man kan skingra sina tankar, man kan fundera ut lösningar, men inte minst för hälsan.
Precis, och jag brinner för hälsan, både för mig själv såklart och för andra. Men för mig är det viktigt, walk as I talk. Alltså jag undervisar i en massa olika när det gäller hälsa och träning. Och jag vill verkligen kunna känna att jag vet vad jag pratar om. Jag har, och samma även det jag tycker har varit bra kopplat tillbaka till löpningen som du sa. För det har jag verkligen reflekterat när jag sprang Åre fjällmaraton för något år sedan. Eller 2-3 år sedan. Det var bland det brutalaste jag gjort, helt ärligt. I barfota skor. 42 kilometer terräng på några toppar där. Det lärde mig otroligt mycket om mig själv. Just det här, ni vet, när man möter på utmaningar i livet så vill vi oftast ge upp. Men när du genomför sådana olika saker så lär du dig att flytta de gränserna. Det gjorde Åre fjällmaraton, var som en jättebra kvitto för mig utöver själva loppet, för tiden, och det sket jag i. Jag gjorde det, jag genomförde det. Och det lärde mig att lära mig att hantera utmaningar över tid.
Om jag säger Bjummisträsk, har det haft någon betydelse för din träningskarriär?
Ja, för många år sedan så mötte jag en grupp kvinnor där som frågade mig om jag ville leda dem i personlig träning för att de ville tappa vikt.
Och så blev det.
Så blev det. Och det var fantastiskt roligt. För då hade jag klivit av träningskompaniet som jag var delägare i. Och hade bestämt mig för att jobba mer med personlig träning. Och lite mer funktionellt på ett annat sätt. Och så mötte jag den här gruppen. Och vi möttes dagen efter. Då drog det igång en grupp. Som vill tappa vikt och gå ner i vikt och förändra livet med livsstilsförändring.
Yoga är ju någonting som du också jobbar med och pysslar med. Ofta var det yogan som gör det så fantastiskt.
Yogan, det här är roligt faktiskt. Yogan gjorde mig kär i mig. När jag mötte yogan, då var det som direkt liksom en match som är svår att förklara mer än att som att du möter din kärlek för livet. Så blev det. Och jag vet att några som var kring mig då bara, nej men du Veronica, du är högkonditionsidrottare, det här är inget för dig. Och, liksom. Och jag bara, jag kände ju liksom i mig, det här, jag hittade hem liksom. Och det är för att yogan jobbar du med detaljer. Du jobbar liksom med dina händer, med dina fötter. Du känner efter, kroppen rör sig. Och du fortsätter och du övar och övar och övar. Alltså du nöter på samma sak ganska länge. När jag gjorde det så kom jag mer i kontakt med mig själv. Det var det som gjorde att jag mådde bra i mig. Jag sprang liksom inte längre ifrån. Jag stannade upp, jag var i stunden, jag andades med mig. Min kropp liksom svettades på mattan. Och liksom, ja, jag kunde göra det med andra. Men egentligen så var fokus bara på mig. Och jag lärde mig liksom att sluta med att bry mig. Är du med om andra? Och liksom, utan jag vill vara med andra och dela med andra. Och de har sin resa och jag har min. Och det har yogan lärt mig utöver en massa andra saker. Men att jobba på detaljer som leder till en tränad kropp, som leder till ett tränat psyke, som leder till en tränad själ, som leder till hälsa.
Vilken kärleksförklaring du ger här.
Ja, men så är det. Det är mitt liv. Jag yogar varje dag.
Varje dag?
Varje dag.
Vad händer om du inte skulle ha den möjligheten?
Ja, alltså då mediterar jag väl. Och ibland är det ju så, ibland går det ju inte så klart. Men jag känner att jag saknar det, helt ärligt.
Dina andra intressen då? Träning tar upp en hel del av din tid, yogan och så vidare. Men finns det andra saker som du gärna ägnar dig när tid finns?
Ja, men barnen såklart. Barnen är ju hockeypojkar. Så vårat liv är ju jättemycket kopplat till träning och aktivitet och hockeyn. Såklart. Och utöver det så är ju naturen som jag har sagt och vår stuga som vi har vid havet i Frevisören, den är viktig för oss.
Just det, där har ni ett litet tillhåll där ni får ett andningshål.
Ja.
Hur ofta är ni där?
Framförallt sommartid flyttar vi ut dit och nu börjar vi som bara där. Men det är bland det finaste stället som vi har.
Det här med träning, om vi återgår till det, yoga varje dag, träning, om du skulle rekommendera, om man lyssnar på det här, hur ofta bör man träna, tycker du, för att må så bra och vara så fräsch som du är?
Ja, tack snälla! Hörde du, om man säger så här, yoga finns ju i oändliga former, olika liksom inriktningar. Men om jag säger så här, är du helt ny i yoga så tycker jag du ska börja med yin-yoga. Du kan googla och söka dig fram. Det finns ju så mycket idag på YouTube också och olika. Men sen har ju jag yin-yoga på mitt ställe och det finns på andra ställen här i stan också i Kalix. Men yin-yoga jobbar med fascian. Och det här är viktigt som jag tror inte många vet. Fascian är det som formar våra kroppar innanför skinnet. Bindväven, den fibrösa bindväven innanför skinnet som formar vår kropp. När den blir stel och styv, det är då vi får smärtor i kroppen, slaggprodukter samlas och vi kan få, ni vet, spända axlar, spända höfter och så vidare. Och när man jobbar i yin-yogan så jobbar man med fascian, den här fibrösa vävnaden som formar om kroppen. Och då ska man i huvudsak jobba med en kall kropp, så det är bra att göra på morgonen och man kan även göra på kvällen. Och jag skulle vilja säga att den behövs göras minst 2 gånger i veckan för att den ska förändra form och skapa rörlighet.
Förstår du om en del tycker att det är lite mystik i det här?
Ja, det förstår jag. Ja, det är det. Men, och det är det jag ska koppla med där, för vissa är ju som att yoga är så flummigt och så vidare. Jag skulle vilja säga så här, yoga är vad vi gör det till. Men framförallt, när du stannar upp, för det är det handlar om, då kommer du i kontakt med ditt känsloliv. Och det är det som yogan tillsammans med rörelsen, tillsammans med ditt andetag gör skillnaden. Så är man en sån person som hela tiden kanske jagar ifrån den man är egentligen, vad man känner egentligen, hur man mår egentligen, så kommer du komma i kapp med det. Med yoga.
Det var mycket det där.
Ja. Så ett tips kan väl vara, men börja göra något andetag. Man säger ju att andetaget är att yoga. Så börja med att kanske djupandas 5 gånger om dagen.
Det låter ju rätt enkelt.
Ja. Men sen tror jag att, där sa du en grej som vi människor vill. Vi vill ha det enkla. Då kan jag säga att yoga är repetitionens moder. Det vill säga, du kan repetera på samma sak i det oändliga.
Ja, jag tror ni förstår, alla som lyssnar på det här, att Veronica är en fantastisk föreläsare. För du beskriver det med ord här, men när jag står och sitter och tittar på dig så använder du ditt kroppsspråk väldigt mycket också.
Ja, men det, ja, det är nog jag, ja.
Är det det du vill göra nu framöver här, så småningom när allt återgår till det normala?
Ja, men det är en önskan och dröm jag har, att kunna mer hitta min personliga nisch. För det finns ju oändligt mycket yoga i världen. Och jag vill ju såklart hitta min yoga. Och där kommer det ju vara att jag väver in min polisiära bakgrund också. Också min sjukvårdskunskap mer tydligt. Så jag kommer alltid jobba med lite brottsförebyggande frågor, större frågor som berör, som jag väver in i min yogaverksamhet.
Jag kan tänka mig en viktig målgrupp i de här sakerna som du tar upp är ungdomar.
Det stämmer bra. Barn och unga är någonting jag brinner väldigt mycket för, och det är de vi ska vara med och påverka än mer och göra skillnad för. För jag tror på alla människor. Alla människor har potential. Och det är så många jag har mött i mitt polisiära jobb som verkligen känner att människor inte tror på dem. Och sen gäller det ju också att människor då som hamnar lite snett av olika anledningar får hjälp och stöd runt omkring att ta ansvar i frågan och inte skjuta över ansvar på någon annan. Och det tror jag att det kommer jag fortsätta med. För så var jag väldigt tydlig i det polisiära, att man ska bära ansvar för sina handlingar. Och det tror jag är viktigt att vi lär våra barn och unga.
Att vara polis, det var någon som undrade det. Att vara polis i en liten ort som Kalix, eller liten mellanstor ort som Kalix. Hur är det förresten?
Jag tyckte faktiskt inte att det var ett problem. Ärligt, när jag var det. Såklart att det blir ju så att det spelar ingen roll om du är på en butik eller på gymmet eller liksom i min yogastudio eller vart jag än är, så förknippar man ju mig med mitt polisiära. Och det är helt okej. Jag tycker ju mer jag kom in i jobbet så gjorde det liksom ingenting. Men såklart att det har kunnat kännas vid, ni vet, vid stora dagar, det har kunnat vara Kalixdagarna och sådana grejer, om man någon gång lyckades pricka in en ledig helg eller dag och kanske ville gå med min sambo. Så jag tyckte det aldrig var roligt. För att känslan var att jag inte fick vara bara Veronica. Och då valde jag att inte gå. Så typ sådana grejer har jag valt bort tidigt. Inte för att jag är någon, och jag och Johan är någon partyfolk direkt. Men ibland kan det ju vara roligt att göra sådana saker. Och det valde vi bort.
Under hur många år då?
Ganska många år, faktiskt. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror inte jag har varit ute på ett sånt evenemang på väldigt många år. Jag är ju van att jobba i och för sig, men jag har inte varit på det. Nej.
Just den delen, tänker jag, i ditt yrke, välkänd som sagt var i Kalix. Men du har ju också en privat sida någonstans. Har det varit svårt ibland, tycker du, att folk har sett de här olika skillnaderna, dels i ditt yrke men också som privatperson?
Ja, men såklart ibland, ja. Alltså det är en sak att ibland upplever jag att jag blir inte behandlad kanske som en förälder eller liksom Veronica, utan man kopplar direkt till det polisiära för att det är laddat. Och liksom, jag vill bara att man ska känna att man behöver liksom aldrig vara rädd. Utan jag är ju en människa precis som alla andra.
Får jag säga så? Den stämpeln kanske lever kvar än idag. Att folk uppfattar dig som en polis.
Ja, men det stämmer. Och ganska ofta blir jag behandlad ganska hårt. Och jag vet att det är min del i det. Att jag kanske bjuder in till det, så att säga. Jag är ansvarig i det. Men ganska ofta får jag mig liksom lite käftsmällar här och där, verbalt och så vidare. för att man förväntar sig att jag tål det, uppfattar jag det som. Jag behandlas ofta ganska hårt för att vara en kvinna.
Jag blir rätt ledsen när du säger det där faktiskt. Att man behandlar dig i ditt yrke som du har tidigare varit och lämnat på det sättet.
Ja, det är bara, det är min känsla. Ibland, det har varit i vissa situationer där ibland jag uppfattar det som att man ska som trycka till mig på något sätt. Man söker ibland, hur ska jag säga, det här är en känsla jag har haft, att man söker till kortakommanden och svagheter jag har och då trycker man till direkt. För att på något sätt så har jag som ett för bra liv. Eller jag är för hälsosam och jag dricker inte och jag röker inte och så vidare. Det här ibland verkar rita upp vissa. Så känner jag.
Jag känner igen mig i delar av det du säger. Men det tillhör på något vis kanske den offentliga person som du har varit. Tyvärr.
Ja, och på ett sätt, jag köper alltså i vissa också, så delar jag verkligen uppfattningen med. När jag var en person anställd åt myndigheten som polis och även då som gruppchef, så bär man ett ansvar utöver och det får man absolut axla. Det ingår liksom i jobbet, man får tänka sig för. Men det är viktigt också att påminna sig om att vi alla är människor.
Och det är viktigt som sagt bara att man inte glömmer de tankarna ibland. Ja. Men det är lätt kanske att en del struntar och skiter i det.
Ja, men då försöker jag tänka så här. Jag jobbar ju mycket med den filosofi jag lär och det jag är utbildad inom idag, liksom genom den yogiska världen och med coaching och ledarskap som jag läser dagligen. Och det är ju att jag jobbar jättemycket med tacksamhet och förlåtelse.
Det låter nästan lite religiöst.
Ja, jag kan tänka mig att det uppfattas som det. Men det är det inte. Utan tacksamhet är en sån här grej som jag har på daglig basis. Som jag riktar. Jag skriver ju dagbok varje dag. Med mina mål och drömmar och liksom ditt jag. Och vi är på väg med mitt företagande och så. Och där kan jag rikta tacksamhet i den boken. Kanske till tre saker. Till mig själv och till andra. Men också att jag förlåter mig själv. Jag förlåter andra. För det är läkande kraft.
Hur ofta går du tillbaka till dina anteckningar i den här dagboken?
Varje dag. Jag stiger upp om jag då inte jobbar nätter så att säga. Men utöver det så stiger jag upp ungefär 4:30 varje dag. Det har jag gjort senaste 9 åren. Jag mediterar kort. Jag gör vissa yogaövningar. Inte hela program om jag inte är helledig så att säga. Då kan jag göra hela program. Jag skriver i min dagbok och jag lär mig en ny sak varje dag.
Oj! En ny sak varje dag. Under hur lång tid har det här pågått?
Ja, i 9 år.
Typ. Nej, är det säkert?
Ja, det är sant.
Hur kommer du på de här nya sakerna?
Men jag inspireras av de största i världen. Så kan jag väl säga att de största förebilderna för mig, men det säger jag inte att jag förringar, liksom, vi har många underbara här kring. Men för att höja mig och min nivå så har jag höjt blicken. Så jag läser alltså böcker med allt från alltså de största företagen i världen, alltså Coca-Cola, Apple, till de största yogalärarna, största träningsbranscherna, hotellbranscherna. Jag tar in av allt möjligt för att leda mig vidare och framåt i mina tankar, i mina känslor, med mina målsättningar och visioner.
Får någon annan läsa den här dagboken?
Nej, fast den är inte hemlig. Alltså, den ligger ju ofta på mitt köksbord eller i min handväska, men jag bär med mig det alltid.
Och en ny sak lär du dig varje dag.
Ja, så jag försöker vinkla. Alltså, jag menar, jag är ju också ledsen ibland och det händer grejer. Men tack vare de metoder och strategier jag använder så vänder jag det alltid. Varje dag ganska snabbt vänder jag när jag är låg eller är ni med, det händer en sorg eller vad som helst. Jag känner ju det och jag lever igenom det. Men det tar inte över så att det styr mina tankar och känslor och jag blir inte lika reaktiv som jag var förut.
Har det varit ett sätt att bearbeta de saker som du har fått uppleva i ditt yrkesliv, dels som IVA sjuksköterska och som polis? Har det hjälpt dig att bearbeta saker som du har fått vara med om?
Helt 100% säkert, ja. Vi hade ju i polisen på slutet när jag slutade nu yrkeshandledning. Men sen också i och med att jag är utbildad själv samtalsterapeut och i den utbildningen så fick man ju gå i egen terapi. Man var tvungen. Jag hade egna konfidenter som det kallades patienter i samtal. Så jag är öppen för samtalsterapi, coaching och så vidare för att ta sig vidare till nästa nivå. Så jag söker mig ofta där till de största också livscoacherna i världen där jag bland annat har haft det med Robin Sharma.
Nu väntar alltså ett arbetspass för dig. Nu ska du jobba med covid-patienter. Hur laddar du själv upp inför den gärning som ni gör inom vården och du i det här fallet då?
Jag ser till att jag sover, jag sköter mina rutiner, jag, alltså med träning, mat, sömn, liksom vätska, och jag läser och jag har mitt skrivande och sådär. Men framförallt att jag sover bra, för jag måste vara bright och skarp i hjärnan, för det är högteknologi på hög nivå kan jag säga då.
Det var ett fantastiskt samtal måste jag säga.
Ja men tack själv, jättespännande. Roligt.
För det här med sociala medier, nu är podd inte en social media, men det är det nya mediet som många använder att lyssna på. Det är sociala medier något som ligger där hyfsat varmt om hjärtat, va?
Ja, men det är det. Jag tycker sociala medier är ett fantastiskt redskap som jag är väldigt positiv för. Och, jag kan vara ärlig och säga, som mindre företagare har det varit helt fantastiskt, för det är ju kostnadsfritt och du kan leverera mycket fina budskap till människor på ett fint sätt.
Och det här med podd då, är det något som du skulle kunna tänka dig att göra?
Absolut, jag tycker det är jättespännande och har tänkt det länge, men jag har som aldrig slagit till riktigt. Men kanske vi kan skapa något där.
Ja, det vet man aldrig, för det är så enkelt. Jag menar, alla har ju nästan en mobiltelefon idag och sen slår man på podden och sen så kan man vara ute och träna, gå eller göra någonting annat och ha det här i öronen.
Ja, men precis. Och jag tänker så här, mer av det här, jag tror... Jag försöker vända i allt negativt, eller ni vet, allt utmanande som covid är nu och corona. Så ser jag möjligheten med att vi kan utveckla än mer det här digitala. För det är fantastiskt bra redskap att nätverka, att connecta och dela budskap som är viktiga och gör skillnad.
Tror du att vi kommer att få se en annan värld när coronan är över?
Det tror jag. Jag är helt säker på det. Jag säger så här, det kommer aldrig mer bli som förr. För det kommer bli någonting nytt och det blir någonting annat. Och förhoppningsvis så blir det ännu bättre.
En sak som jag har reagerat på, det blir ju att man, det sociala nätverk som man har, det får man ju minimera och det ska man ju respektera också.
Men en sak som jag tror vi ska våga vara ärlig och säga, som väldigt få pratar om, och nu går jag in lite mer mot det polisiära. Jag har ju varit i otaligt många hem där det är bråk och våld i hem. Och vi förutsätter, för jag gjorde ett inlägg om det här om dagen, vi förutsätter att alla har det bra hemma. Men vi ska tänka på att det är otroligt många nu som inte har ett bra hem att vara i. Men om man säger för dem som har det, så tycker jag, om jag går till mig själv, så tycker jag vi har kommit närmare varandra. Man är ju mer hemma. Alltså jag far ingenstans nu, ärligt. Jag gör mina live-yoga ofta hemifrån. Vi har en hundvalp just nu också. Så det gör också att vi är mer hemma alla. Och det är ju bra. Det för oss närmare både oss själva och varandra. Men också det här att man kan vara kring varandra utan att behöva göra något.
Men det är viktigt att du tar upp det här, Veronica. För att för en del så är ju den här tiden oerhört tuff. Nu exempelvis när gymnasieskolan har distansundervisning, det innebär att man en del måste vara hemma mer än vad man kanske egentligen vill vara.
Ja men precis, och det här brinner jag för och jag skulle gärna kunna vara behjälplig på något sätt om vi skulle starta upp någonting. För jag tänker mig ett alternativt formboende av något slag skulle behövas i den här tiden för människor som inte har ett tryggt hem, där kanske barn kan ha sin undervisning, kanske få mat och lugn och ro för att kunna lära sig ens.
För jag tänker att med din bakgrund, där du har sett det vi ser kanske som bor och lever, ser på ytan, du har sett rätt mycket under ytan vad som finns där också.
Ja, men precis. Och det är ju så här, i alla samhällsskikt finns våld. Och det här är extremt viktigt, tycker jag, att man tänker till. Det kan vara min granne, det kan vara din granne, det kan vara någon i ditt trapphus, det kan vara någon du aldrig ens skulle kunna tro som utsätter sina anhöriga för misshandel, hot om våld och så vidare, som är helt under vidriga förhållanden. Där barn far illa, det berörs jag av. Så jag bara peppar, ring 112 om det är akut pågående, ring 114 14 om det är så att du bara liksom misstänker någonting. Och samma, anmäl till socialtjänsten en SOL14-anmälan om du misstänker, ens anar att ett barn kan få illa.
SOL14-anmälan innebär?
Det innebär en orosanmälan, att du är orolig för att ett barn eller en ungdom får illa. Då är, och man behöver inte veta, för många ställer sig frågan, ja men jag vet inte säkert. Du behöver inte veta det. Det räcker bara att du anar eller misstänker eller får en konstig känsla att någonting inte står rätt i en familj. Du kan anmäla dig till socialtjänsten.
Tack för ditt engagemang.
Tack själv!